Hej och välkomna till våran podd. Jag heter Fredrik Presto och jag sitter här med, jag är faktiskt inte här med, för att på ett tåg någonstans i Sverige har vi...
Ja, Ulf Sönström, och ordet härmed finns ju faktiskt i svenska ordlistan. Så härmed sitter du med mig. Och jag färdas just nu genom öppna landskap. För jag har köpt vingar på räls för pengarna och är på väg till Göteborg och ska hålla en kurs i stress- och traumamodellen för beroendebehandling ihop med Gunilla Hamne, min kollega i Bisfullhart, och Stefan Sandström, en fantastisk psykolog och beroendeexpert.
Ja, och han råkar ha samma efternamn som du, fast ni inte är släkt, eller hur?
Precis, och när kidsen rör vid varandra nu för tiden så skriker, när Charlie kom in, min son, han kommer säga, så rör han mig. För några år sedan så var det så här populärt att säga no homo. Vet, no homo, no homo. Så här, man är livrädd för att bli tagen för alltså, homo, om man rör vid en kille. Så här, fan, jag gillar verkligen dig. Alltså, no homo, som kompis.
Okej. Okay.
Och jag måste hela tiden säga no relation när jag nämner Stefan Sandström.
Ja, så här, det är lite... Men det är, eftersom jag har exakt samma efternamn så är det förståeligt att folk undrar.
Vi är båda svenska, vi är båda män. Alltså, hur långt ska man dra det där?
Ja, nej, det är sant. Ah, ja. I alla fall, så för två poddar sen så pratade vi om etik. Sen knöt vi aldrig riktigt ihop det på slutet.
Vi hade en säck och den var full, men vi knöt inte ihop den.
Nej, precis. Och vi har ju funderat på det här med etik ganska mycket, och vi har kommit fram till tre, som man säger, regler, eller tre, man kan nästan säga att det är en etikkompass.
Ja, det är det verkligen.
Skulle du kunna...
Men grunden, ja. Precis, och innan det skulle jag bara säga att det, alltså, anledningen att vi än sitter och poddar är att vi i 4 års tid har jobbat fram med en modell för ett beteende, hur man kan designa sina tankar, känslor och beteenden, som kallas för beteendekompassen, som vi går igenom den 24 april. Finns det en workshop för 100 spänn om du är medlem i NLP-föreningen, 200 om du inte är det. Så signa omedelbart om du tycker det här är spännande, och tycker du inte det, signa då. De tre etiska riktlinjerna, de kommer från att vi skulle skriva ett kapitel då om själen, och när vi skriver om själen måste vi titta på religion och olika religioner.
Just det.
Och då tittar vi på hinduismen, buddhismen, kristendomen. En sak där var ju intressant. Skillnad på kristendom och judendom, vad hittar vi där?
Ja, precis. Det är rätt fascinerande, för judendomen handlar om vad du gör. Du ska inte göra så här och inte göra så här. Medan i kristendomen så handlar det också om vad du ska tänka och känna. Du får inte ha begär till, vi nämnde för några poddar sen, till din nästas hustru, och vad sa du, vad var det? Jag sa oxe, men det var inte oxe, det var något annat.
Nej, hustru känner åsna.
Känner åsna, så var det. Men att inte ha begär, det är alltså en form av tankekontroll.
Ja, och det innebär att det blir väldigt mycket skam, därför att vi styr faktiskt inte över våra tankar och känslor, så att om du är lyckligt gift och aldrig någonsin skulle göra ett snedsteg i förhållande till din fru och er heliga pakt, hur ni än har skapat den, så går du inte och så råkar du se en jättesnygg kvinna. Då är det biologin som säger, kolla, en jättesnygg kvinna. Och då kan inte din kropp låta bli att känna en slags attraktion kanske. Och om du då, inom judendomen som jag har förstått den, så innebär det, oj, men det är klart jag inte gör något. Och inom kristendomen så innebär det, oj, nu borde jag skämmas.
Ja, nu har jag syndat. Sen så kan man ju...
En grov förenkling.
Ja, ja, ja. Med vår beteendekompass så kan vi faktiskt gå in i alla de här. Beteende är ju en del av det. Sen så är det ju faktiskt så att vad vi känner och vad vi tänker
Nu är det trafik. Eftersom jag sitter på tåg så får du, jag mutar mig, så får du prata på lite själv.
Men då kanske jag passar på och tar de här tre. Det är egentligen tre meningar.
Nej, 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 nej. Vänta med dem.
Vänta med dem. Oj, oj, oj. De väntar vi med, men de är viktiga. Men de kommer snart. Och vad som också hände, vi skrev om själen. Och sen är det också det här, vi hamnade också i det här, vad vi kallar för vår milda depression, när vi insåg att vi var 7,5 miljarder på planeten och att det håller på att gå som det gör med miljön. Så vi behövde också ha förhållningssätt till det. Och då skrev vi ett kapitel som vi kallar för The Entitlement Delusion, som vi också har pratat om tidigare. Men just det här att vi är så självklart bara inte tänker på allt det fantastiska vi har. Vi lever ju som egentligen ett liv i lyx om vi lever i våran del av världen. Ett liv som i princip inte ens kungar för länge sedan levde.
Och ändå har vi mer depression än någonsin tidigare. Ändå springer vi runt stressade och går in i våra väggar. Är det inte makalöst?
Det är makalöst. Och hur är det med det här? Det finns någon, om det är en gammal studie, om den fortfarande gäller, men det finns någon studie att pengar och materiellt välstånd kan skapa lycka till en viss punkt. Men sen skapar inte mera pengar och mera välstånd, mera lycka. Känner du till det, Ulf?
Ja, jag känner till det. Den är med i faktiskt Science of Happiness på Berkeley IDX online-kurs som är gratis, som jag rekommenderar alla att gå. Det är en högkvalitativ universitetskurs online som är gratis med all vetenskap kring lycka och glädje och det som ligger i motpolen till det, skuldkänslor och sorg och ledsenhet. Och där visar det sig att självklart är det så att det finns en minimumgräns, man säger. Rosling har delat in världen i fyra nivåer, ekonomiska nivåer. Så vi pratar inte längre om utvecklingsländer. Men vi pratar om demografier, befolkningsmängder som befinner sig på nivå 1, 2, 3 eller 4. Och vi befinner oss på nivå 4. Vi är liksom top of the tops och borde vara lyckliga. Och det här borde vara paradiset och vi borde springa runt nakna och inte äta äpplen.
Just det.
Och nivå 1, då är det knepigt. Då längtar du efter att köpa ett par skor och du behöver mat för dagen och du går och bär vatten hela tiden. Och det handlar inte om att förverkliga dig själv och fråga dig själv om du borde byta bil eller hitta ett nytt leasingkontrakt eller köpa en ny rostfri kyl eller vart ska resa på semestern. Och det handlar inte om att tänka att nu åker jag tåg och väljer mot klimatet, för att du har inte ens en cykel.
Nej.
Och när du befinner dig på den nivån, om man tittar på Maslows behovspyramid, då är det andra etiska regler som bestämmer, för att du måste ha vatten.
Mm.
Så att nivå 1 är då absolut lägsta nivån. I det fallet så kan, och det var det man upptäckte med mikrofinansiering, mikrolån, att i det fallet kan $10 göra en livsavgörande skillnad.
Mm.
För mikrobanker och mikrofinans byggde ju på att folk utnyttjar andra, etik återigen. Så att de som köper till exempel stolar av kvinnor som tillverkar stolar i bambu, då köper de stolen för x dollar och säljer den för 10 gånger x dollar. De som tillverkar stolen får betala nästan x för materialet, så att de får pytte x för sin insats. Och om man då lånar ut precis bara $10, så att de kan ligga på plussidan och tjäna in sitt material gånger 10 istället för gånger 0,5, så kan de bygga en verksamhet och livnära sig. Och då är, i det fallet gör $10 en skillnad. Om du tittar i Sverige motsatt ända, så är det ju så att 1000 kronor i månaden kan vara skillnaden på att få allting att gå runt eller få allting att gå runt och kunna ta ut familjen på bio.
Mm. Visst.
Så att skillnaden från nätt och jämnt till 1000 extra eller 2000 extra, det är ganska stor glädjeskillnad och pubskillnad. Det är inte katastrof att få en p-bot eller en räkning för mycket. Men därifrån sen så finns det ett jättekliv upp till att, ja, säg att du liksom plötsligt inte behöver tänka på semesterbudgeten överhuvudtaget. Då är det ett kliv upp till kanske 1 miljon eller något. Och sen därefter så händer det inte så mycket.
Nej, precis. Och det där är ju rätt också fascinerande, därför att då relaterar vi till, vi pratade häromdagen också om att sitta i öknen och och fasta eller något sånt. Jag vet inte om du, visst har du sett, Ulf, det här klippet med norrmannen som har, om man är på Nordpolen eller vart han är, Arktis eller vart han är, och uppväger
bort. Ja.
Och han säger själv, jag är så svulten och jag hoppas att det finns något gott här i. Men för han kommer inte ihåg vad han har lagt där. Så han börjar titta och det är väl bara en normal ranson. Ja, det är lite vaselin och det är lite slangar till primusköket. Och så hittar han en påse ostbågar. Och han blir så otroligt glad. Och sen så dyker upp en till påse ostbågar. Och han tror nästan inte att det är sant. Där är liksom i förhållande när man är ensam ute på skidor i snön och jättehungrig. Jag tror att den heter Extreme Happiness eller något sånt där på YouTube.
Mm. Har du sett den här med lejonet som släpptes fritt i naturen också? Som hade några två killar som hade tagit hand om ett
helt fantastiskt.
På ett härbärge och sen så släpper de ut det och så går de ut och ställer sig när lejonet har varit fritt ett tag och bara väntar och lejonet kommer tillbaka och hoppar upp och kramar dem. Det är så här tårar när man
precis,
ser det.
Det är tårar i ögonen alltså. Så
för det här som är grejen, man diskuterar ofta, har djur etik? Och förmodligen mycket mer än människor. För jag brukar säga så här, och det har jag sagt sedan jag var 14 år liksom, och har märkt det, att en del människor har mycket mer än andra och är ändå inte nöjda. Jag ifrågasätter faktiskt om det är etiskt försvarbart att människor ska vara så satans framgångsrika.
Ja.
Efter en viss gräns så kan vi inte göra av med stålarna, och då är det energi som är bunden. Mm. Och den skulle kunna hur lätt som helst rädda ett barn var tredje sekund som fick rent vatten. Eller få stackars flyktingarna i Moira refugee camp på Lesbos som sitter i partytält skänkta från hjälporganisationer och frivilliga. 8 personer med spädbarn i kyla, i lera, för att världen inte kan ta hand om sina krig och besvär. Vad skulle hända om vi kunde bara agera annorlunda där och tänka att vi behöver inte ha en förmögenhet som är större än vi kan göra av med. Jag menar, Bill Gates, det är jättesnällt att han skänker 700 miljoner dollar till massa olika saker. Men varför ska han bestämma över den energin när det faktiskt finns folk som dör hela tiden för att de inte har någonting alls?
Ja. Helt sant. Och vi regnskogar skövlas och allt det där. Jag tänkte på det. Det är lite fascinerande faktiskt när vi pratar om djur. För att vi människor behöver någon form av etik. Men djur bara är. Och ett djur kan ju inte ljuga. Jag tänker på vår lilla hund. När vi vaknar på morgonen, när både Malena och jag, när hon fattar att både Malena och jag är vakna, då blir hon jätteglad och viftar på svansen och tycker toppen, nu är det en ny morgon. Det är så uppenbart vad hon känner.
Mm.
Och där finns det liksom ingenting, nu ska jag låtsas vara glad eller nu ska jag, det är liksom, djur är ju helt ärliga.
Ja, verkar
hon. Men vissa schimpanser kan ju luras och sådär, visst kan hon det?
Ja, alltså jag har haft en hund som lurade mig.
Då håller inte min teori om att djur.
Nej, men vi kan säga, vi tror ju stenhårt på Maybe Logic och E-prime. Och Maybe Logic är att man säger inte att det är så här eller så där. E-prime säger att ingenting är. Det är ett språk som är agnostiskt. Så att det verkar som att djur inte kan ljuga, för jag har ännu inte träffat ett djur som gör det. Det verkar som att spöken finns för så många tror på dem. Samtidigt verkar det som att de inte finns för ingen har bevisat dem.
Mm.
Och då behöver man Maybe Logic. Kan inte du berätta om Maybe Logic? Jag ser alltid fel namn på han som kom på det.
Robert Anton Wilson heter han.
Varför säger jag Richard Anton? Richard Dawkins? Alltså...
Richard Dawkins är en selfish gene.
Just det.
Och det är därifrån också ordet meme kommer. Det var alltså i slutet av den boken som handlar om gener, som man kallar för replikatorer, så filosoferar han lite bara. Tänk om det är på samma sätt med tankar och idéer, att de också replikerar sig själva. Och då skulle vi kunna säga att en låt man får i huvudet som sprids som Gangnam Style, som
miljarder.
Ja, det är en meme i det här fallet. Och meme då istället för gene. Man skulle kunna säga att religion faktiskt är en sorts meme. en tanke, tankemönster som sprider sig bland många människor.
Och det vi är intresserade av, det är ju faktiskt beteendedesign. Och en meme designar folks beteende.
Ja.
Ett ordspråk designar folks beteende. Sparka inte på den som ligger. Det, det kan man säga är en meme och en bild, men det är också ett etiskt beteende.
Ja.
Och mina kids sa häromdagen så här att jag började prata om memes. Och jag tänker hela tiden tillbaka på och när memes började, var det på 70-talet? Eller?
Ja, det är det. Var... Selfie-genien från 70-talet. Stämmer. Mm.
Och en meme är ju liksom, det finns två slags DNA för mänskligheten. Det ena är vårt fysiska som kommer hela vägen från stenåldern. Alltså, min näsa har vandrat genom tusentals generationer. Formen på den liksom påbörjades för miljoner år sedan. Och det är rätt coolt att det är en stafettpinne, min näsa alltså,
ja, precis.
Och din. Men sen då, idéer är någonting helt annat. Och idéer sprids galet med internet.
Mm. Där har vi någonting helt nytt nu. Och sen är ju då kidsen kallar ju en meme för det är de här oftast en kort mening med en bild på internet som sprids hos många. Det är vad ungdomarna kallar för meme nu för tiden. Men i vilket fall som helst så vad vi egentligen skulle prata om var etik och som du sa Ulf så
vad jag tänkte säga var att mina kids sa att memes är på utgång nu. Du garvar.
Ja, det är inte inne längre.
Okay. Då sa jag, nej, de har faktiskt varit på in- och utgång sedan 70-talet och haft en stund av popularitet just nu.
Ja, men det är memes definierade som en text med en bild kanske på utgång.
Precis.
Men det är inte det som är memes.
Men det är därför vi har tankekontroll i diktaturer. Man vill inte ha Facebook i vissa länder. Man vill inte ha fri press. Därför att fri press innebär fria idéer och tankar. Och en tanke kan försätta berg. Tanken och pennan är mäktigare än svärdet. Allt det här beror på att en meme, en idé, är också ett DNA. Men det är ett DNA för mänsklighetens visioner.
Mm.
Och det är dags för oss att bli medvetna om att vårt beteende påverkar planeten. Det är inte bara så att vi faktiskt direkt påverkar barnarbete beroende på vilka kläder vi köper. Vi direkt påverkar kriget i Kongo genom att köpa elektronik som har lång batteritid. För molybden och kobalt och de här mineralerna kommer från konfliktzoner. Mm. Och köper vi en plastpåse så har vi påverkat världens natur i 450 år.
Mm.
Så att det är faktiskt dags för en ny etik. Och för att bara runda av det här med naturen och etik och djuren.
Mm.
Om du hade åkt ut, har du sett David Attenborough?
Ja, känner till och har väl sett några program. Ja.
Det är sånt där, liksom. Han är naturprogram och var superpopulär.
Jag vet exakt.
Han har en sån där brittisk accent som Alan Watts, en annan filosof som vi älskar. And you can see at the waterhole, the baboons are coming down for their afternoon drink. Och han får låta som att liksom, en sörpel ur den där lera pölen för en babian är som te i England, klockan tre.
Just det.
Och grejen är den att ponera att du skulle liksom gå ut i naturen. Och här är vi i den svenska granskogen. Vi kan se att den tvärspettade frödingen sitter i trädtoppen. Det finns naturligtvis frön på marken som alla djur i hela skogen behöver för att leva. Men den trädspettade frödingen har lyckats samla alla frön, 70% av alla frön i hela skogen, i en trädtopp och har sett till att ingen annan kan få tillgång till dem. Vi kan se hur andra djur i skogen dör dagligen eftersom energin är samlad i trädtoppen. Vi kan se hur de krälar fram, men den trädspettade frödingen, den har samlat all energi, 70% av all energi i en trädtopp. Och då kan man fråga så här, och nu är inte jag förespråkare för någon politisk agenda här, men jag kan säga om vi jämför det här med hur det ser ut på jorden med 70% av alla egendomar som ägs av, vad är det, 1% av jordens befolkning?
Jag kommer inte ihåg, men det är väldigt få som äger väldigt mycket i alla fall.
Och då menar jag har ingenting emot att folk som jobbar hårt tjänar supermycket pengar och de som hittar på saker som är briljanta får åtnjuta precis hur mycket de vill av glädje och allt. Men det finns ju ett tak och så länge vi har människor som faktiskt dör just nu, medan vi har pratat så har det dött en massa barn i onödan för att de inte har tillgång till rent vatten. För att vi sitter och tänker, jag undrar om jag ska resa till Mallorca eller är det klimatvänligare att resa någon annanstans? Mm. Och den frågan borde vi inte ens fundera på om vi visste att vi kunde göra en skillnad. Men det är ju andra problemet. Hur vet du att du kan göra skillnad?
Mm. Och hur förändrar det som behöver förändras? För det är lätt, väldigt lätt att säga jag behöver göra här och här.
Vad hette han som gjorde de här charity, Live Aid-konserterna?
Bob
Geldof. Han blev dubbad av drottningen för sina insatser. Och när han skulle dra in stålar till det där, då sa han så här till folk: sitt inte och ha dåligt samvete för att du kan dricka champagne.
Just det.
För du kommer inte att rädda några liv för att du inte gör det. För de som inte har vatten för dagen skulle jättegärna ta glas champagne. Så ett riktigt glas champagne. Men om du har en 10 över, eller en 100, eller kanske några stycken, skänk dem till någonting som gör att det kommer lite mer vatten till de som behöver det. Mm. För det är inte, tanken är inte att några ska ge upp allt och några ska sno allt, utan tanken är att vi alla ger lite.
Mm.
Om alla bara reser sig upp och ger lite, minska konsumtionen lite, och det är ju det vi är ute efter med beteendedesign.
Mm. Och hitta sätt.
Många gör lite så blir det mycket. No. Ja, sure.
Ja, nej,
nu bröt det.
Jaha. Vad hände?
Jag hör inte dig. Nej, jag hör inte dig, men... Men prata på du. Det blir bra.
Nu ska vi se. Jag... Hör inte du mig nu?
Jodå, nu hör jag dig.
Okay.
Så att vi pratar om beteendedesign och vi pratar om att alla på jorden kan göra liten skillnad. Vi behöver inte göra allt idag.
Nej, men det är dags att börja göra någonting.
Och när man pratar om etik, det har jag också alltid tänkt på. Vi pratar om att det är så jobbigt med folk som röker för att det kostar vården så mycket. Mm. De läker inte från operationer och,
just det.
Och det smutsar ner och det gynnar tobaksindustrin och alltihopa. Det står på paketet att rökning dödar och det hjälper inte.
Nej.
Och då tänker jag så här, ja, men vad säger vi om folk som cyklar utan hjälm då?
Till exempel.
Är det etiskt? Och då undrar jag, vad då etiskt? Det är bara, de har ju bara sig själva att skylla. Nej, det har de inte. De har familj och vänner och arbete och föräldrar och barn som älskar dem och beroende kanske. Varje människa påverkar 10, 15, 20, 30 andra människor. Om du cyklar utan hjälm och trillar, då räcker det att du cyklar i 5 km i timmen. Om du trillar olyckligt så får du en skada som kanske kostar 1 miljon för samhället att fixa. Plus den emotionella skadan du gör för alla människor som är beroende av dig eller som älskar dig eller blir oroliga för dig. Så, jag menar, jag skulle säga att det är oetiskt på så många sätt att göra sådana korkade grejer.
Mm. Eller som i Sverige är det ju ingen som i princip som åker bil utan bilbälte.
Nej, precis.
Men det gjorde man ju förut.
Ja, precis.
Där finns det också någonting, alltså att lagar är... skapar normer. Det är samma i Sverige, är det förbjudet att slå sina barn.
Just det.
Och nu anser vi att det är helt oetiskt att göra det. Men lagen behöver vara en liten knuff i den riktningen.
Och där är ju saken, där har du ju civilkurage. Civilkurage är ju grunden i etik. Civilkurage, det är när man är etisk oavsett vad lagen säger.
Precis. Och då borde man vara etisk utan... i Guds budord eller vad det nu är för religion man tror på.
Ja, du ska vara etisk även oavsett Guds 10 budord. För att det är inte säkert att de täcker just den här situationen du står i. Du ska lika döda. Ja, det är fullt möjligt och fullt sant. Men vi vet ju inte om det kommer en situation där det skulle kunna vara etiskt. Till och med enligt kristendomen eller någon annan religion. Och det här är ju problemet. Alla tänjer på reglerna för sin skull.
Ja.
Och då behöver man några etiska regler som håller högre och bättre än både lagen och etiken. Och där är du och jag faktiskt, när vi har designat beteende, när vi tittar på beteendedesign och den här beteendekompassen, så har vi kommit fram till 3 etiska regler. Anledningen att jag ville att du skulle stoppa förut, att jag ville ha lite cliffhanger och spänning.
Ja, ja, jag förstår det. Och man kan väl säga att det är på ett sätt regler, men det är 3 frågor du ställer dig själv. Så på ett sätt är det också en sorts kompass faktiskt, eller en riktning.
Exakt. För det har vi också sagt, att när du har en hierarkisk moralisk etik. Ja. När någon talar om för dig vad du ska eller inte ska göra, då förmodas du inte tänka själv. Och det är någonting som jag har lite emot budord från olika religioner, när de är hierarkiska och dömande.
Mm.
För de tar bort ansvaret från mig. Så länge jag följer dem så är allting lugnt, och då kan jag hitta kryphål.
Jag håller med.
En organiskt tänkande, det är när jag själv måste bedöma i varje enskild situation hur min etik ska föra sig.
Ja. Så det är dags att runda av. Ska vi dra...
Är det verkligen dags? Ska vi vänta med att berätta de här? Och så, jag
vet. Och så tar vi dem nästa gång igen.
som vi gjorde för två år. Nej, jag tycker vi tar dem. Och vi säger så här också. Du som lyssnar på det här, och om du tycker att etik är intressant, dela det här i sociala medier till dina vänner och ställ frågan om de håller med eller inte. Säg vad du tycker. Hör av dig till oss. Kommentera i Podbean. Det kan man göra. Men sprid det, för att det är så här. Vi sitter här och pratar, och tanken är inte att du ska tycka att det är toppen att vi pratar. Tanken är att vi förhoppningsvis säger något som är intressant och som gör att du känner någonting nytt, och att du går ut och gör någonting annorlunda, till exempel för en etisk diskussion med någon, eller funderar på vad etik är, eller delar det här vidare så att det här sprider sig till så många som möjligt. För om alla på planeten tänker lite mer etiskt, så blir det, guess what, en etisk jord.
Det låter ju fantastiskt. Det är det vi vill ha.
Och där är jag helt självisk. Jag
har barn.
Jag vill att de ska få ärva en etisk jord.
Ja.
Men låt oss ta det. Jag tar den första då.
Ja.
Så första frågan du ska ställa dig själv när du gör någonting. Och det spelar ingen roll om du köper eller säljer en bil, beställer sallad på restaurangen, tar ett glas vin på kvällen, eller vad det nu kan vara. Håller upp dörren för någon eller stänger dörren för någon. Du måste fråga dig själv. Ger det här mig glädje?
Ja. Och den andra frågan du ställer dig själv, ger det här andra glädje? Med tillägget nu och eller i framtiden?
Och anledningen till det, det är att när vi tittar tillbaka på hela livet, det vi har strävat efter hela livet, det är en känsla. En känsla av glädje. Och den bottnar i sex grundläggande behov, som är kärlek, tillhörighet, mening, tillväxt, bidrag till andra, ordning och spänning. Och det är Claude Madness och Tony Robbins som har tagit fram. Och vi håller med om dem. Och Maslow säger att vi ska lägga till syre för dagen. Men det handlar om att hitta glädje och ge glädje. För att ge glädje är att få glädje.
Mm.
Den tredje. Och det här är nu den som ihop med de andra två. Vad då, ska alla bara ha kul, eller hur skulle det se ut om alla bara hade kul, eller skulle det vara
någonting kul hela dagen?
Nej, precis, nu får vi lugna ner oss lite, det är lite lagom. Nej, jo, vad jag menar är att den tredje som vi tycker är bra, det är den här handlingen som jag håller på att göra, om den nu ger mig glädje och den ger någon annan glädje överhuvudtaget nu eller i framtiden, då är frågan: förtar den här handlingen någon annans möjlighet, nu eller i framtiden, att känna glädje? Då är den oetisk.
Ja.
Så att om jag köper en plastpåse för att jag blir glad när jag går hem från butiken nu, och den ligger kvar om 450 år, 30 generationer senare, då är inte det okej. Och om jag helt enkelt bygger ett företag som omsätter jättemycket, och jätten Gluff tar över hela marknaden. Vad roligt. Familjen skrattar och åker på semester. Aktieägarna jublar. Men faktum är att om det här företaget då tjänar så mycket mer än alla andra, så att ingen annan kan driva företag i samma bransch, och att de pengar som företaget tjänar ligger på något konto någonstans på någon Kaimanö, när det samtidigt dör folk på andra sidan jorden, då tycker jag att man kan öppna en liten rännil och säga: vänta lite. Det här förtar någon annans möjlighet att känna glädje.
Vet du vad jag precis kom att tänka på? Det här är en, vad gäller företagande, kanske den största memen. Spelet Monopol. Det heter Monopol.
Ja, exakt.
Det innebär att du ska sluta alla andra så att du har allting.
Exakt.
Det är vi faktiskt primade att tänka att det är så det ska funka, på grund av att
sen
det är ett familjespel.
Sen händer det ju en grej också som jag har tyckt varit väldigt tråkig. Kommer du ihåg när Robinson kom för första gången?
Ja.
Innan det så pratade vi alltid om att sparka inte på den som ligger. Det finns ju något som heter Toltec Agreement, som var sann. Utgå från att allting inte handlar om dig. Jobba för att hjälpa andra. Och så kommer Robinson och blir en folk-tv-sport.
Ja.
Och i Robinson så kommer pakter. Att man lurar folk för egen vinningsskull.
Ja.
Och jag tror att man underskattar hur mycket det har påverkat folks tänkande i framgång på andras, till priset av andras glädje. Helt oetiskt. I'm sorry. Jag tycker det är katastrof.
Det är katastrof. Och följden av det blir att då börjar man tänka att,
jag kan säga att
så här fungerar människor. Aha, man bildar pakter och man luras. Och ja, då börjar det bli mer och mer okej. Men vi kanske borde komma överens om det här kanske inte är okej.
Nej, man kan faktiskt prata om saker som helt enkelt inte är okej. Men där har vi det. Så att fundera på saker. Och en sak till, rökning som vi pratade om. Ger det mig glädje nu? Ja, det kanske det gör. Ger det någon annan glädje? Ja, kanske om du står i rökrutan och bjuder någon på en cigg eller någon skrattar åt dig och tycker där är någon som har gått på rökmyten om att det skulle vara svårt att sluta röka. Men förtar det här någon en möjlighet att känna glädje nu eller i framtiden? Ja, det förtar din egen möjlighet. Mm. Om du sitter ner hela dagen och jobbar och inte rör på dig och motionerar för att du inte hinner, eller du är stressad för att du ska hjälpa alla andra, eller för att du ska tjäna massa pengar eller bygga något eller ha framgång eller bara överleva för dagen. Tänk på att det etiska, det är att ta hand om dig själv. Det är etiskt. För du finns inte för andra om inte du mår bra själv.
Mm. Ja, men det var väl en jättebra avrundning.
Fast inte så bra som den kan bli. För en riktigt bra avrundning, det är gitarr. Eller gitarr.
Okej, här kommer den.